Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då!
Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här är en podd från L.
Dra mig baklänges på en liten kära från Lund. För idag så kommer Nor El-Refai hit och hon kan typ allting. Alltså hon är så aktiv, hon har jobbat så mycket. Nu chillar hon lite, men sen kanske hon får rollen som en mördare från Arboga. Ingen vet. Välkommen till Underhuden.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Toan i morse. Det är ett bra början. Jag bara, fan, jag ska kolla Nors Wikipedia. Du har ju inte... Alltså, har du tagit ett chillpill någon gång?
Ja, du menar att jag har
jobbat mycket? Alltså, du har så mycket på ditt CV.
Tack.
Eller ja, varsågod. Det är du själv som har...
Nej, men men nu har jag ju inte gjort någonting på över ett år.
Oj, oj, oj.
Alltså, förutom allt med... det. Men ja. Jag har ju inte liksom...
Vadå, du har ju en podd nu också.
Jag har en podd nu också.
Sen är det ju också... Alltså det är inte som att du ligger på latsidan av att berätta om dina åsikter på Instagram.
Ja, men vadå? Jag kan inte hålla käften.
Nej, men vadå? Det är ju en sån... Det tänker jag är en sån stor del av oss som har åsikter. Mm. Att det... Och speciellt för dig. Kanske speciellt för mig också. Att man får så jävla mycket... Det är värre för dig nästan. Alltså, folk är så sjuka i huvudet.
Folk är så sjuka i huvudet.
Och att du måste ta ansvar för det.
Ja, men så kan man ändå inte så... Alltså, det är ändå sådär, du vet, man har en stor plattform, man har en röst. Så vill jag säga, men det här, för det här är viktigt, såhär, som nu också under Black Lives Matter, att det är, såhär, ja. det är så viktig kamp som man måste hela tiden... Liksom, och det tar inte slut, så man måste liksom fortsätta såhär, skriva om det här och upprepa det. Och, liksom. Och sen är det ju då... den här liksom klanen som har liksom fått nog. Alltså de fick nog, du vet, efter en post så fick de nog. Så. Ja.
Ja, och då är det också förväntningen, alltså de följer ju ändå dig.
Mm, så de vet ju.
Ja, men de har en annan förväntning på det. Vad fan är det för förväntning?
Nej, men jag tycker ändå så, de som vanligtvis följer mig, de vet det här. Ja. Det som är problemet är när det plockas upp i kvällspressen som då skriver något om vad jag skriver. Och då kommer ju rassetrollen.
Då kommer liksom Tommy och Annika.
Då kommer Tommy och Annika. Och sen är det också så att Tommy och Annika har börjat göra en sån ny grej. Att de utger sig för att vara en allierad. Alltså du vet att de så här, har en profilbild på någon sån, liksom en svart kvinna. Och som bara så här, du är inte, vi i det svarta communityt hatar dig. Du vet sådär liksom. Bara,
alltså Tommy och Annika, ni är från Finspång. Och liksom är
ariska. För det går ju jättesnabbt, alltså det är också så, sättet de skriver på är ju väldigt uppenbart då, att det är ett troll liksom. Men, och det är mycket också så här, jag är lesbisk och jag tycker absolut inte du representerar, du vet liksom där det är. Och jag, alltså det är, alla gånger är det ju troll.
Ja.
Men det gör ändå...
Nej, men man blir så provocerad att... Men också, det är också för att du har så... Det är också en fin gräns. Jag har bara 60 000 följare. Det är en annan grej. Men du har så många fler följare än jag. Alltså, jag tror också att det är en annan grej med att vara så här... Du är så mycket mer folklig typ.
Det känns inte så.
Alltså, nej, men för att jag tror också att du är tillsammans med en offentlig person, att det är en annan grej.
Ja.
För då blir man ännu mer så att människor tror, så har det alltid varit med Hanna Hellquist, att människor tror att de känner henne för att hon berättar saker om sig själv. Alltså det är inte samma sak.
Nej. Nej, och så tänker de också, Hanna Hellquist är ett bra exempel, för vi båda känner ju henne, men att hon har ju jättemycket integritet, men folk tror ju inte att hon har det.
Mm.
Alltså och sen är hon ju också fruktansvärt charmig så här, när man träffar henne. Alltså hon är väldigt så mot folk som kommer fram och sånt, så är hon ju supergullig. Men så det är en sån grej som jag märkt, att de tror liksom inte att hon har liksom inte rätt i sin integritet. Nej. På något sätt. Det tycker jag är... Jag kan också känna igen mig i det att folk kan berätta jävligt privata saker eller kommentera mig på ett sätt som där de tycker jag, alltså så att jag ska tycka att det är kul och jag blir bara obekväm. Och...
Ja. Men jag tror att det är som oss offentliga feminister, att man så här, ja, men som du säger, att man har en röst och vill ta mycket ansvar. Men med det ansvaret så kommer det också helt sjuka ansvar. Alltså ett ansvar som jag, nu tycker inte jag att det är så lika mycket, men för några år sedan att folk kom fram och bara, hej, jag vill bara säga att jag tycker att du är så jävla bra. Åh, tack, fan vad du är gullig.
Mm.
Och sen står de kvar. Och då måste jag ta ansvar för den situationen för att det liksom inte ska bli konstig stämning, typ. Alltså det kan jag göra ibland. Men du vet, ibland mår man fitt dåligt.
Mm.
Och bara, jag kan inte ta... Jaha, vad heter du? Jaha, vad heter du? Alltså du vet...
Ja, då är det igång, ja. Jaha,
mm.
Men det där... upplever jag nog inte lika mycket att de står kvar. Jag tycker att det är mest folk som liksom går förbi och slänger någon så här schysst kommentar. Alltså folk i verkligheten är ju snällare än folk på nätet. Så är det ju.
Alltså jag har typ aldrig varit med om en... Jo, en gång typ en full kille som sa Audi när han gick förbi mig. Men då fick han veta att han levde. Alltså han fick inte veta det fysiskt utan... ett språkbruk.
Audi? Vad var det?
Ja, men det var när jag var i någon slags... När jag var i en Audi-gate.
Aha. Jag har missat det här, men okej. Okay,
och då skulle han liksom, en sån 21-årig kille som var full. Jag bara, alltså vet du vad, Tommy och Annika? Det blir ingenting med det här.
Men det, alltså nu är jag ju aldrig i krogsvängen längre. Men när jag var det, då var det alla gånger. Alltså då var det där att det fulla killar som kom och sätter sig. Och börjar med att så här, säga så här, alltså typ upp i mitt knä. Ja. Alltså de är så här, all up in my face. Alltså du vet, de är så nära och kommer så, och är så fulla.
Ja.
Och vill så ladda sin kommentar så mycket så att jag ska bli så tacksam och glad att ingen jag känner gillar dig. Och jag säger så här, jag tycker nog det är bara, alltså det är så där, att det börjar med så här, men jag, alltså det här gör mig inte glad.
Nej, men
att du ska berätta.
Ja, det är samma här.
Du är så himla fin som gillar mig. Du är så speciell
som gillar mig. Jag är
faktiskt
en speciell kille.
Och jag sysslar själv med skådespeleri och jag...
Men hur går det, Tommy? Nej, det går inte jättebra. För dig känner jag inte. Jag tycker, den här har jag fått från både kvinnor och män. Vet du vad? Jag, Kakan, jag gillade inte det. Jag ska faktiskt säga att jag tyckte riktigt illa om dig. Men nu ska jag säga att jag har ändrat upp. Okej, Tommy, vet du vad? Jag är helt ointresserad. Alltså, jag får så mycket skit. Annan ledes. Jag vill liksom inte veta hur du tänkte för ett par år sedan.
Nej. Det är också...
Och det är så sjukt att vara en offentlig person. Varför blev man det?
Men det här visste inte jag.
Nej, jag
den
vet.
Här grejen visste inte jag. Men också, jag tycker det är fascinerande med de här som också skriver brev. Alltså jag får en hel del hatbrev. Alltså snigelpostbrev. Och det är ju alltid rassar som skriver. Dels är det ju hot och så, men sen är det ju också tanter som vill berätta och liksom vänligen med skrivstil och så. Att man ska åka hem och sånt
till Fäladen.
Hem till Fäladen. Ja. Och hem till Fäladen. Det passar inte.
Och hem till Fäladen, cykla sen till Gundensbo, där möter du upp Kakan Hermansson. Det är alltså, men vad skriver de tanterna?
Att jag ska vara glad att jag får vara i det här landet och sånt, typ så.
Ja.
Mm. Alltså det är inte så... De har ju liksom inga konkreta grejer att skriva, utan det är så generellt bara. Och hem, du är otacksam, klaga på, och du är en skam för kvinnor och så.
Well,
true that.
Men visst, du är föddes i Libanon men bodde bara och sen flydde ni till Sverige eller flyttade?
Vad ska vi flyttade faktiskt. Ja. Det var inte, men det var krig där då. Men alltså vi först så tog vi från Libanon till Syrien och sen från Syrien till då Sverige. Jag föddes mitt under kriget, så alltså jag föddes hemma i lägenheten.
Det är sjukt.
Ja, det var synd om mamma. Mycket synd om mamma. 5 kilos bebis.
Nej.
Och hon fick sy utan bedövning. Ja, det är tråkigt alltså.
5 kilo, det ser man inte att du var.
Ja, jag var stor. En stor, stor bebis.
Men tänk nu då nog att jag vägde 2,7 kilo.
Men du var en sån liten, liten jävla bebis.
Men jag var också jättemycket för tidigt född. Därav min...
Hur mycket för tidigt?
6 månader för tidigt. Nej, jag skojar. Nej, men 5 veckor. Alltså, inte jättemycket. Men det var, alltså, 81 var det ändå så. Prematurcase. Gulsot, liggande och jävla kuvös. Men,
nej, men
som min pappa sa på min studenttal, att du tog ju igen dig.
Så han sa?
Ja, absolut. Det var så, alltså, helt full satt lokal. Jag bara, tack så jättemycket pappa. Tack så jättemycket för att du... Jo, men jag vet att jag har tagit igen mig. Jag väger inte 2,7 längre. Gick ner till 2,2. Sen tog det fart, så att säga.
Nej, men nu väger väl ens fot, typ. Alltså, men liksom, vadå? Som man vägde när man var spädbarn. Fan, vad liten man var en gång.
Ja. Men du tänker att vi... Alltså, du är du född 87 eller 88?
87.
Våra vägar korsades ju aldrig i Lund.
Nej, det är märkligt.
Men det blir ju också så när man är 6 år apart.
Mm. Ja, men det är sant.
För då var du bara en liten plutt. Och sen så...
Nej, men det är flera sådana Lund-människor som jag bara, fan, vi träffades aldrig i Lund eller i Skåne. Så har man hittat varann här.
Ja. Mm. Men, Lund, så konstig stad. Jag var där nu typ en vecka. Bor din mamma här nu?
Mm.
Ja.
Men mina brorsor bor ju kvar.
Ja.
Alltså 2 av mina brorsor bor kvar.
Hur många har du?
3.
Wow, från din mamma?
Mm.
Åh, herregud. Mm. Jag blev utbränd. Tänk att ha 4 barn.
Nej, men och själv. Alltså, kan du förstå? Själv.
Vadå, vad hände med papporna? Pappan?
Ja, de vill inte vara pappor.
Fan, vad ovanligt. Det har jag aldrig hört talas om. Att pappor sticker.
Nej, det är det sjukaste också. Första gången. Jag tror att vi är de enda. Det har hänt. Mm. Jag har en styvpappa som kom in i mitt liv när jag var 10. Jag hade först en styvpappa som var ett as. Och sen så fick jag en styvpappa när jag var 10 som fortfarande är som min pappa.
Ja, som
och
är
även till mina brorsor.
Ihop med din mamma?
Nej, de är inte ihop. De har tagit ihop på 7 år någonting. 8 år kanske.
Men han är ändå din homie.
Mm.
Fan vad fint.
Mm.
Det där tycker jag.
Rolf.
Ja. Jag såg... Det är morfar, eller hur? Alltså som du kallar Samis morfar.
Ja, precis.
Fan vad fint alltså. Det tycker jag det pratades alldeles för lite om.
Nej, men du, nu ska jag bara berätta hur jävla fin han är. Alltså det är ändå covid-tider alltså. Men vi, jag måste ju, för Sammy kommer ju mitt under så här covid och liksom, han måste få träffa sin morfar. Men och då åker vi ner och ska umgås på avstånd. Han är så här, nej, men ni måste ändå komma hem till mig. Liksom, han vill ju så himla gärna, såklart. Vi ska sitta på altanen där. Han har så köpt ett skötbord till Sammy. Han har köpt en stol till Sammy. Han har köpt tallrik och hakla. Alltså han har bara köpt, alltså, och du vet, och nallar och grejer. Alltså det är så gulligt.
Han har längtat efter honom.
Ja, och han älskar honom så mycket.
Ja.
Och han liksom får tårar
jag
när han håller i hans hand. Alltså det är så fint. Ja, det är så gulligt. Det är så gulligt.
Börjar gråta.
Mm.
Men får han, kunde de gosa liksom?
Det gjorde de ju ändå lite. Alltså jag hade ju... Jag var ju väldigt så jättenojig på att smitta honom. Det skulle jag aldrig kunna leva med att jag hade gett honom. Så vi höll avstånd. Men han höll samma och så fick han sprita sig efter och sånt. Men de gosade.
Ja. Alltså, hur tycker du att det är att ha ett barn i den här världen som offentlig person?
Alltså, jag har inte... Jag ska säga att det är både och. Alltså, egentligen har jag inte märkt av, alltså, för nu är han så liten.
Ja.
Så jag tror inte han behöver inte förhålla sig till det. Jag tror att det blir värre när han blir äldre och behöver förhålla sig till att ha 2, alltså, föräldrar som är offentliga personer. Där det känns som att det kanske är, att det blir tuffare då.
Ja.
Jag vet inte exakt på vilket sätt, men det har varit tufft för mig just att känna att när folk har liksom gett sig på honom för att göra mig illa eller sådär. Och nu är ju han ändå väldigt skyddad. Så
ja,
att,
för du visar ju inte hans ansikte på...
Nej.
Alltså du har ändå tagit sådana beslut, eller ni har tagit sådana beslut.
Precis. Och då känns det ändå som att han är relativt skyddad. Men sen kan ju folk fortfarande säga saker eller tycka saker. Men, och det är ju jobbigt på ett sätt som jag inte hade någon aning om.
Nej.
Men sen är folk också jättegulliga. Alltså, det är ju inte alls så som vissa kompisar sa, att så här, men bli inte en sån här mamma-instagrammare nu, där du bara liksom pratar om moderskap och lägger upp massa. Jag har ju bara gjort det, för det är det enda jag gör. Alltså jag är ju bara med honom hela tiden. Och så jag har ju massa...
Varför skulle du inte få göra det?
Nej, men att det är liksom...
Är det tråkigt?
Det är tråkigt. Men det stämmer inte, för att jag har fått jättemycket fler följare sen jag blev mamma. Jag började posta bilder om att vara mamma. Och folk skriver jättemycket fina saker.
Jag tror verkligen att så... Ja, kanske pappor och killar liksom, men också att mammor typ hela tiden så letar efter andra perspektiv att vara mamma.
Mm.
Och att sånt, att det intresserar folk.
Ja, men alltså, jag tänker också att det är en sån, eftersom det är så många som är föräldrar, så har man ett behov av att känna gemenskap och sånt. Och att det, jag själv, följer själv massa personer som är föräldrar. Vissa skriver ingenting om det och vissa skriver massa om det. Jag tycker det är både och är inspirerande.
Och de som inte skriver om det, så ser man ändå deras trötta face och vet att, vet du, att den där tjejen sov inte speciellt gott i natt.
Nej, men som Bianca Kronlöf, hon har ju ganska nyligen blivit mamma och så är hon liksom iväg på något jobb och sånt. Och så älskar att hon inte skriver så här: lämna nu min lille, bla bla. Alltså hon så förklarat, utan bara så här, nu är det här jobbet. Yeah. Och så blir jag så bara, fan vad härligt.
Ja.
Men man vet också så här vilket jobb hon har bakom det där. Det är också sådär att jag bara ger upp. Alltså jag vill inte längre, jag vill inte vara ifrån honom. Nej. Så vad ska jag göra? Alltså, förut var det ändå så att jag tänkte innan. Så, men, jo, men det är väl ändå något slags mål att man ska kunna... Men vad fan, så här, jag och Henrik får någon kväll här och där när mamma tar liksom. Och det räcker med några timmar. Sen är vi klara.
Men också bara, ni har ju hängt flera gånger innan.
Ja, men exakt. Jag har hängt 7 år innan han kom. Alltså, det är bra.
Men ni har väl inget att prata om? Ja, men och det får ni göra i er podd.
Exakt, vi får ju göra det.
Och det är ett krav som jag tycker sammanställer. Ni har er egen tid där på podden.
Ja, så bara, sen är det bra.
Ja, men sen ska han ju börja förskolan.
Mm.
Eller ska du ha homeschooling? Det känns lite så... Det håller ju typ moderna kvinnor på med.
Nej, det är väl väldigt hippie.
Alltså, nej, men jag menar att typ så att man ska... att du ska sluta jobba. Och att du bara ska så ta hand om Sammy. Mm. Och hemmet.
Och hemmet, ja, såklart.
Ja.
Det är mycket som med hemmet. Det är ju ett heltidsarbete.
Det är ju det.
Nej, men det är ju ett nytt liv, tänker jag. När man får plötsligt lösa en massa timmar.
Mm.
Alltså där jag vet också att han blir stimulerad och har kul. Ja. Och sen så får jag... tid att då jobba kolla på serier och sova.
Ja.
Jag ska sova igen så mycket.
Ja, och det ska man inte ha dåligt samt för. Men hur, alltså jag tänker så här, för att du har ju alltid jobbat. Du har ju, alltså då man kollar på ditt CV, du har ju gjort 1000 grejer. Men hur är det med din så identitet nu när du inte jobbar?
Det är lite jobbigt nu, alltså men det är på grund av corona att jag inte riktigt vet hur allt ska bli. Det är stressande, men inte för att jag inte jobbar för att jag är förälder. För det tycker jag är jätteskönt att jag kan vara hemma. Alltså jag också älskar Sverige på det sättet. Föräldrapenning och bara så här, och pappan ska också kunna vara hemma och den andra föräldern ska vara hemma och det går och dela, alltså jag tycker det är så bra och man får pengar, alltså man berättar där för folk som lever i andra länder att så här, nej men vi får pengar för att vara hemma med våra barn.
Ja.
Det är så fantastiskt. Och att vi kan vara hemma så att det är liksom, ja nej jag tycker det är toppen verkligen.
Gud, man ska veta att vi inte lever i ett socialistiskt land. Men vi har ju några hörnstenar som verkligen har, som är typ baserat på någon sån, i alla fall idé om jämlikhet och rättvisa.
Ja, det är så gamla SOS-Sverige som känns som att det ändå, jo men den, sen vad folk gör med det privat är en annan grej ändå, trots verkligen. Att det finns. Men... och det har ju ändå funnits ett tag. Mm. Och att i par där det liksom finns en pappa så har ju dem. De är ju sämre generellt att ta ut.
Och på allt skulle jag också säga.
Ja, generellt allt. Men liksom där det ändå finns, här är lagen till för att liksom, eller det finns, Satan har gjort så nu. Så att du också
jag kan säga att jag förstod inte riktigt. Alltså jag trodde att det var så att man, alltså för flera år sedan, att man, när man var föräldraledig så fick man som sin lön, fast bara pyttelite mindre.
Mm.
Men nu har jag förstått att det inte är så alls.
Nej.
Men typ mina kompisar som har så här läkarsnubbar bara, nej alltså, vi har inte råd att han ska vara hemma. För vi flyr, jag bara, va? Vadå, läkare är skitbra pengar.
Mm.
Men det är ju en nivå som är så här, man får man typ ut max 15 i månaden. Och det är ju inte så mycket om man jämför med om man då är en läkare som drar in någon 100 000.
Nej, men här blir jag så här Gudrun Schyman. Där det är liksom, det där, det går inte att försvara med det. Jag fattar så här, alla får göra som de vill. Och,
men samtidigt så vill man inte att de ska göra som man vill.
Nej, det vill man inte. Men jag skulle också säga så här, innan jag blev förälder så har jag varit så här, jag tycker det ska vara lag på att det ska vara uppdelat och så. Mm. Nu är jag ju så här, jag bara, Henrik, kan inte jag få... Ja. Kan inte jag få dagar av dig? Alltså, jag vill
men
verkligen...
också faktiskt så, jag menar, ni står ju inte och faller på era föräldrapenning.
Nej, det gör vi inte. Verkligen inte. Så att, och det, men det är ju därför också jag har kunnat vara hemma så mycket. Och han också. Vi har ju båda varit hemma heltid med Sammy. Fram till nu har Henrik börjat jobba. Han började jobba förra veckan.
I fucking Ukraina.
Nej, precis.
Är det det?
Ja, han var i Ukraina i helgen.
Vad gör han där?
Ett filmfestival.
Tre fick komma. Men man kan väl ta filmfestival?
Ja, men de...
De har inte nåtts av nyheten om covid.
Nej, tydligen inte. Det finns inte där. De har inte det där. Utan de kör på som vanligt.
Ja, ja, ja.
Jag vet inte hur de... Det var mycket masker och sånt. Men, eller munskydd. Alltså, det är ju hans, den här Uje-filmen.
Ja, ja, som, ja. Jag har hört att den är så fin.
Den är faktiskt jättefin.
Ja.
Den är jättefin.
Men, alltså, tänker du... Har du omvärderat jobb mycket nu under din...
Nu är alla jobb så att jag bara, jag måste, när, vilka tider, alltså att det är extra, för jag har ju kunnat jobba hur mycket som helst innan, alltså trippeljobb och sånt.
Fy fan vad jag har jobbat, alltså man, att folk har varit ledig på helgen, jag bara, vad sjukt, nej, alltså man jobbar 7 dagar i veckan, alltid, från morgon till kväll.
Mm.
Har du inte blivit utbränd?
Ja, jo, jag blev utbränd en gång, men det var länge sedan, det var typ då när jag var 21, sen har jag inte varit det. Det har liksom gått. Och jag har också mått väldigt bra av att jobba mycket.
Ja, jag med. Det är
sjukt. Alltså det håller igång mig på ett sätt som... Alltså det gör mig så här nykter. Jag menar inte nykter så, utan bara det gör
Klarsynt.
Mig pigg. Ja, exakt så.
Men du, är du typ... Har du en sån kronisk depression?
Precis.
Hej! Shit.
Det betyder inte att jag är deprimerad hela tiden. Men jag måste liksom förhålla mig till det hela tiden.
Men vad betyder det?
Alltså det betyder att jag käkar medicin alltid.
Och, jag med?
Ja.
Men vad är skillnad på oss då?
Det vet jag inte, men det är väl mer att jag kanske... Alltså jag kommer att jag blir deprimerad i perioder.
Ja, ja.
Att det kommer liksom, och det kommer vara, alltid vara så.
Även om du liksom köttar på med terapi och liksom...
Det jag kan göra är att jag nu när jag har liksom levt med det så länge så ser jag jättetydligt tidigt så här, nu kommer det.
Ja.
Och då ska jag inte göra det som det mörka i mig vill.
Nej.
Alltså isolera mig, bara stanna hemma, inte träffa någon, Nej. Inte svara i telefonen, försvinna. Mm. För då blir jag deprimerad och länge. Då är det svårt att komma ur det.
Och vad liksom, betyder länge då?
Ja, men i månader, att jag inte kan... Alltså plötsligt att träffa inte någon på flera månader och sånt.
Nej.
Det händer inte nu längre, för att jag vet att det är dåligt. Även om min sociala panik slår till så vet jag att jag måste gå emot den. Jag måste fortsätta.
Men nu är det kanske lättare att göra det också, när du har barn.
Ja, jag har inte känt av den där. För att det är också så här att det har varit en sån lång slags meningslöshet som är borta nu för mig. Det måste vara olika för alla förstås, men så är det för mig. Att jag liksom känner... Att det är svårt att tänka sig att någonting ska kännas meningslöst igen.
Men det är ju liksom, och de menar såklart når det, inte att säga att ni som är föräldrar som är deprimerade, så det är bara så är det för henne. Ser du, jag garderar
Exakt.
Mig.
Ja, nej, men jag sa också så, det är olika för alla. Så. Ja. Nej, men det är faktiskt flera som har skrivit till mig, mammor, som har skrivit att liksom, det är så fint att du skriver om din kärlek till din son och så. Jag... fick ungefär samtidigt och jag har inte kunnat känna den och så. Och jag kan ju inte förstå det. Alltså jag kan inte relatera till Nej. Det så. Men jag vet att det där finns och
ja,
att
det är jättevanligt.
Ja, det är jättevanligt. Och då skriver jag med dem och bara så här, men liksom känn inte skuld och skam och det kommer. Och att det som jag tror ändå de flesta har som inte är sjuka i huvudet, alltså som inte har ett sjukt hjärta.
Alltså som inte är Arboga kvinnan.
Exakt. då alla fan, känner i alla fall
på den här podden.
Vad sa du?
Hon kanske lyssnar på den här podden.
Jag blir sitt... rädd.
Ja, jag vet.
Men, nej, men att man känner en plikt. Alltså du känner en omedelbar sån. Jag måste ta hand om dig.
Ja.
Och det är också jättestarkt.
Typ om inte jag gör det här. Alltså du kommer inte klara det utan mig.
Nej, du behöver mig. Och, jag, och det är mitt liksom, fel att du finns. Och, jag, och ja. Det är mitt ansvar. Och att den, det är viktigt att den finns. Liksom, finns inte den. Mm. Alltså oavsett kärlek eller inte. Så då har man nog större problem. Ja. Men så det känner ju de flesta. Och bara så här, men hugg tag i den. Och liksom lyssna på den. Och sen så kommer det där andra. För det tar ju tid innan du får något tillbaka. Alltså rent så att du faktiskt, att det liksom, alltså du kan ju känna att du får massa annat. Men liksom precis, innan ditt barn börjar visa så.
Ja, men jag vet, jag har också kompisar som har varit så här, ja alltså jag trodde nog att det skulle förändra mitt liv på en sekund direkt när ungen kom ut. Men jag känner inte så och då har det varit så skamfyllt.
Mm.
Och då är det ju ännu värre att inte kunna knyta an.
Mm.
Att det är liksom, alltså du vet, det går 9 månader, det går 1 år, att det är så här, den andra föräldern kunde göra det, men jag, alltså den som födde, nej jag kunde inte.
Mm.
Och det måste vara så jävla jobbigt, för att det känns som att man precis typ har börjat prata om det på ett sånt normaliserande sätt.
Mm.
Att det är så här, vet du vad, det är skitvanligt att det händer.
Mm.
Och att tidigare har liksom bara jag menar kanske främst mamma bara gått runt och haft det så.
Mm.
Och sen inte kunnat
och känt få... skuld, enorm skuld.
Jag tänker också på alla mammor som har haft förlossningsdepression och bara levt med det helt okommenterat i världen.
Mm.
Och sen så vet jag att alltså medförälder kan ju också få förlossningsdepression. Och det pratas det ju väldigt sällan om.
Ja, det har jag knappt hört något om.
Nej, jag vet inte.
Däremot har jag hört det där också, att det kan ta tid för den andra föräldern. Alltså att det är så här, man får ju ett försprång någonstans när man bär barnet att känna saker för att det känns så tidigt. Och du måste också förändra livet så tidigt.
Mm.
Så du måste sluta med vissa grejer och du börjar oroa dig och liksom, du måste anpassa dig på ett helt annat sätt. Så att då får du ju ett ganska långt försprång på att känna saker så att det kan ta tid för den andra. Men det är ju så fint ändå, alltså, för det här är jag liksom inte, det här är inget biologiskt alls. Det är alltså att knyta an och sånt, det är ingen biologi, det är liksom, det är bara kärlek.
Ja, alltså det är liksom inte biologiskt bara för att en kille har pillat in lite sperma, det där är inte, bara så att ni skriver upp det i er genuskalender, ni som lyssnar. Nej, men biologi är ju liksom inte...
Nej, och det är samma med att det kan också vara så att det finns... alltså, att det kan vara en mamma som har burit barnet som inte någonsin knyter an och verkligen inte någonsin älskar sitt barn tillräckligt mycket eller sådär. Och det är ju också... Det är verkligen inte biologi. Det är bara kärlek som finns där eller inte finns där.
Nu är jag rädd för att Arboga-kvinnan sitter och lyssnar på det här med sitt trollspö. Alltså, vet du att hon hade med sig trollspö in i fängelset.
Nej.
Alltså, och att hon trollade bort nycklar på avdelningen.
Nej.
Där blev jag intresserad av henne.
Vadå trollade bort
nycklar? Nej, men det var någonting med henne.
Nej, men hon kan ju inte trolla.
Snälla nog. Allt är möjligt. Nu ska vi se. Okej. Okay. Är du med? Sitter du där nu?
Ja.
Arboga kvinnan från nej till trollspö i sin fängelsecell. Kriminalvården har nekat den livstidsdömda Arboga kvinnan Johanna att få tillgång till ett trollspö på anstalten Ystad. Möller har skickat in en ansökan med motiveringen om att hon vill ha trollspö för att fortsätta trolla och för att få tillbaka sin identitet. Motiveringen får avslag eftersom trollspö inte går att räkna bland Möllers tillhörigheter, vilket jag tycker är sjukt. Är inte den tillhörighet hon ska ha?
Det är det kanske, men jag känner inte att jag blir ledsen. Alltså,
nej.
Att hon inte får ha sitt trollspö.
Nej. Vem tror du kommer spela Johanna i Arboga-kvinnan-filmen?
Oj, bra fråga. Åh, vad jag skulle... Ja.
Alltså, ni är ju inte olika.
Nej, men... Va?
Alltså, jag menar bara personlighetsmässigt. Det ska jag. Nej, men vadå?
Fan?
Hon är ju så här...
Nej, men sluta. Säg inte att jag...
Men vadå? Du hade ju kunnat spela henne.
För att jag har brunt hår.
Ja.
men alltså, ja. Men det, jag tror att alltså, man kan också vara blond och spela. Men hur som helst.
Ja, vi ska ge flera skådespelare till blonda tjejer.
Ja, de får alldeles för lite roller. Alltså, varför får de aldrig spela brunhåriga tjejer? Vet.
Varför får de aldrig spela blatta? Jo, vänta, det får de.
Det får de jämt ständigt.
Ja.
Men vad sa du? Spela roll? Ja, men det var kul att tänka på vem som skulle göra det.
Vem skulle spela Johanna?
Nej, det hade varit häftigt. Men jag tänker också så här, då ingår ju det kanske att man ska träffa henne och liksom, du vet, bli henne och sånt.
Alltså, det vet inte jag nog, om det måste, alltså en livstid som, alltså jag vet att när de gjorde den där Johan Falk om Peter Rätts, han infiltratören, då, som jag tror att Joel Kinnaman spelade, då fick han träffa honom. Vilket är helt sjukt, för han lever under skyddad identitet och har gjort det skitlänge med hela sin familj. För att liksom han är så eftersökt. Och det är så, han var ju inte polis, han var bara en infiltratör som var så här, jobbade på någon, du måste lyssna på den Peter-dokumentären. Jag har även läst boken. För att jag har verkligen ett intresse för sånt här. Som en sån 19-årig kille är jag. Men då fick han träffa honom. Vilket är så här, hade han fått göra det om han inte var Joel Kinnaman?
Nej, det hade han inte. Men det är klart att man vill, att någon, det, alltså det är ju också så här, nu är det kanske inte i det fallet, men många såna här liksom mördare som är livstidsdömda har ju, de är ju narcissister och de tycker ju om uppmärksamheten och vill ju, det är ju som han i The Jinx som själv hörde av sig till dokumentärfilmen och bara, jag vill vara med.
Ja.
Och det är något som ska handla om mig. Det är ju för övrigt den bästa Netflix-serien.
Men är det någonsin. Han som The Staircase?
Ja, exakt.
Som...
Nej, det är inte The Staircase. Nej, förlåt. Det var inte alls, men det är en annan USA-grej. The Jinx är ju den här rika USA-gubben. Har du inte sett den?
Nej, men jag kanske har nosat på den. Alltså, är det någon som har mördat hans fru?
Någon har mördat hans fru för länge sedan. Ja. Och sen också dör hans bästa vän. Och sen dör också hans granne. Och sen så, ja, sådär. Och han, allting är bara... Det bara råkade bli så.
Och så kan
alltså
man...
han kommer undan. Det är ju det
nej,
som är
för att han är rik. Vit, rik gubbe.
Ja.
Sen om man är svart och skäller tuggummi. Då kan man bli skjuten i huvudet.
Då kan man bli skjuten i huvudet, ja. Alltså du behöver egentligen inte ha stulit ett tuggummi.
Nej, du kan bara få existera.
På gatan. Du kan bara vara i din bil.
Vänta, du behöver inte ens gå ut på gatan. Du kan ligga i din säng och sova.
Fuck.
Nej, men det är så sjukt. Alltså hoppas att man kan liksom kolla tillbaks på den här tiden och bara, vad sjuk den här tiden var. Eller, jag kan inte acceptera att vi ska kolla tillbaks på den här tiden och tänka, vi hade det var ändå, där hade vi ändå lite hopp. Alltså det måste ju bli
bättre. Jag kan bli både och. Alltså dels så ser jag så här nu att det är så många som pratar om det och sådär. Men också så här... Att det är tyvärr, alltså men nu går jag bara på så här kommentarsfält, att det är så...
Ja,
så,
precis. Och när man säger att många pratar om det, du vet, vi lever i en skyddad värld, Nor.
Ja, men jag tänker också, när jag tänker många på det, så tänker jag, det är ju också de jag följer, såklart, att det är så. Men gud, vad mörkt det är alltså i mångas... nej. Det är hela tiden så här... Jo, fast. Alltså det kommer alltid sådana. Sådana människor som ska liksom verka vettiga. Som inte är troll. Som är liksom Tommy och Annika som är så. Ja, men fast jag tänker så här. Du vet bara, men nej, men det här är, det här är inte relevant. Nej. Det finns ingenting. Det här är faktan och det är fruktansvärt. Håller du inte med om det, så är något fel på dig.
Nej, men jag och min svärmor är världens bästa person. Hon hade träffat någon bekant och så var det liksom, det var i samband med Black Lives Matter-demonstrationerna. Och så hade de personerna börjat prata om liksom covid. Och där har hon sagt så lugnt, hon bara, aha, nej men jag vill inte, det är väl inte jag att den här diskussionen ska handla om. Hon är ändå så här 70 år, du vet. Hon bara, nej, jag vill inte att diskussionen ska handla om det. Alltså bara sagt det så på sånt lugnt sätt. En annan bara, käften! Typ är helt sjuk i huvudet. Hon bara, aha. Men också till kanske personer som inte hon kände så väl heller. Alltså jag blev så inspirerad av det. Att hon är alltid väldigt inspirerande å andra sidan. Nej, men att det är så... jag tänker, vi träffar ju människor mest som är så... Som har samma politiska intresse som vi. Samma riktning liksom. Men att träffa någon så... där hon bor liksom på landet och säga det med såna Tommy och Annika som ändå är, som tycker att de är goda människor.
Mm.
Det var otroligt inspirerande. Underhuden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men jag tror du kan få rollen som Johanna.
Men kan inte du göra filmen då? Så kan du bestämma. Så
jag
får ju aldrig rollarna. Alltså det...
Vänta. Vad menar du med det, Norr?
Berätta. Precis. Nej, men det...
Har det inte du fått en roll i alla filmer som har spelat in de senaste
Nej,
åren?
Nej, jag har inte det. Alltså, jag har ju jag har ju jobbat mycket, det har jag gjort. Men jag ska ändå säga att det är 1 av 10 provfilmningar som jag får.
Mm. Och gud, provfilmning hemskt alltså.
Mm. Har du också provfilmat?
Ja, det har jag gjort. Men jag har precis skickat in ett self-tape och det är...
Åh, herregud.
Det vidrigaste.
Jag gjorde det en gång. Jag tyckte
att det var så farligt att göra det. Men fram till att jag gjorde det och bara min kompis hjälpte mig. Men det är ändå så.
Nej, jag tyckte det var vidrigt att göra det. Vidrigt att se det. Alltså, Henrik fick hjälpa mig och det var så här... kom manus. Ja. Och det var någon liksom Hollywood-grej. Och då ska jag spela, alltså det, i beskrivningen så är det jättemycket på utseendet. Det är drop dead gorgeous,
well,
kind of that. Middle East lady with the accent. Och hon kommer ut då liksom ur duschen med handduken runt sig och hon är jättearg på någon man och sen så bråkar de och sen knullar dem.
Var det en porrfilm?
Det var inte en porrfilm. Och då ska jag göra det här self-tape. Du vet, jag ska komma ut och bara... I don't want to talk to you. Alltså, du vet,
och ha en sån dialekt, inte att du bryter på att du är från Skåne.
Nej, utan jag ska liksom bryta. För de vill inte ha... Alltså, de vill bara ha en sån här... Hon bryter på ett sätt där det är så här odefinierbart.
Mm.
Alltså, det är någon sån... Vi vet inte riktigt, det är någon mystisk så... Nej, men alltså, det var så förnedrande. Och det var så vi... Och jag skämde så mycket. Och sen såg jag, för det var... Vad det var sen var att... nej, hon blir inte mördad, utan hon är någon, det är någon som har blivit mördad och hon har varit något vittne, tror jag, eller sådär.
Mm.
Men det är bara så att det där kan jag inte konkurrera med. Alltså, det går inte.
Nej,
jag ska skicka in ett self-tape och bara säga hello, my name is Noel Fai and this is my self-tape. Alltså, det är bara att lägga ner.
Men du har alltså en agent i Hollywood?
Nej, utan det här är en agent, det är min agent i Sverige som har, hon har massa kontakter där och så ibland kommer det in att de söker ditten och datten och då kan hon liksom skicka, och det finns ju flera i hennes stall så att säga som har gjort Hollywood-grejer. Men jag kommer aldrig få en håll, alltså det finns inte.
Nej.
Det är liksom,
men vill du det?
Nej, jag har ingen sån ambition heller. Nej. Så att det är inte sorgligt att inse att det här, men alltså det var skönt att bara säga jag gör det aldrig mer, för att det är för förnedrande.
Ja.
Alltså, varför ska jag förnedra? Alltså, det är redan jobbigt att gå på svenska provfilmningar när de bara, du vet, när det är så här, alltså då är jag ändå så här, keep in mind, jag har spelat Mozart.
Ja.
Alltså, du vet, han levde på 1700-talet och var ett vitt manligt geni.
Kan du spela det?
Jag spelar lillebror som är en 7-årig Stockholmspojke. Ja. Men så ska jag komma in så, och så ska jag spela en sån tjej som är 33 och kommer in och säger whatever liksom.
Mm.
Kan jag göra det? Nej, för du vet, så ska jag konkurrera med liksom 25 andra om att vara den kvinnan. Alltså,
jag fattar fan inte hur skådisar... Alltså, det verkar vidrigt. Alltså, mitt yrke är ju också så att man blir bortvald. Men framförallt blir man ju vald. Alltså, det är inte som att man så här får... I för sen när jag började på Talang så fick jag ju göra en sån prov. Gjorde inte du också för Talang?
Nej, men jag gjorde ingen provgrej. Nej.
Ja, men då var det liksom så att man kanske testade, man lekte typ Talang. Mm. Det har man gjort hela sitt liv ändå.
Mm.
Men alltså det är ändå som att man, när man är typ en personlighet som du och jag är, då är det ju ofta så att de har tänkt på
exakt.
En.
Exakt, det är inte vad man konkurrens går för. På det sättet. Precis.
Jag sökte 2 jobb de senaste liksom 15 åren tror jag.
Mm.
Och
nej, men sådana jobb är ju inte, alltså det är också såhär, tv-jobb där jag ska vara mig själv eller liksom där det är, de får jag eller blir erbjuden. Ja. Men just skådisgrejen, jag har ju liksom i flera gånger funderat på såhär, men nu lägger jag ner.
Ja.
Jag tycker det är för kul, däremot är det såhär på scen, de rollerna får jag oftast.
Ja.
Och där slipper jag ofta också att provfilma. Men det är ju något annat på teater. Mm. Men just såhär film och tv, det är...
Vad var din första sån film- och tv-roll? Alltså när du inte var Nor, utan när du var liksom en...
Det var när jag var 16 och gjorde en ungdomsfilm. Jag spelade någon tjej.
Va? 16?
Mm.
Det är skitlitet.
Mm.
Du gick på spiken typ.
Jag gick på spiken. Och
det är en gymnasieskola i Lund. Ta det lugnt alla ni som skriker. Vi vet inte vad spiken är.
Alltså vi får ju säga vad det är så vi förstår.
Ja, precis. De är också,
det är en gymnasieskola i Lund som är lite rosa. Den är jättefin.
Det är liksom estetskolan. Jag gick på Katte som är lite mer så snobbskolan.
Mm, men moderatbarnen gick.
Precis, och vi mörkröda gänget. Men på Spiken gick det också väldigt många typ så professorstadsbarn som hade typ en stickad mössa.
Ja, gud ja. Så var det verkligen.
Vadå, men hur fick du den rollen?
Jag googlade upp olika filmbolag i Skåne.
Mm-hmm.
Och sen så skickade jag till alla dem och skrev att jag vill gärna, om ni gör någon produktion någon gång, vill jag gärna få prova för den och så.
Men hur fan...
Jag tänkte att det var så man gjorde. Jag visste inte hur man gjorde, så jag bara... Alltså, jag mejlade jättemånga, men varav då ett produktionsbolag hörde av sig.
Ja.
Och var så här, men vi håller faktiskt på med film som är färdigkastad, men... vi tyckte du skrev roligt och så vi träffar gärna dig. Och sen träffades vi och så fick jag också göra en sån provscen då, där man så skulle improvisera. Han bara, vi ska låtsas nu att jag är din mattelärare och du liksom har varit skolkat så mycket från lektionerna. Jag bara sa, gud, det här är ju taget som mitt eget liv, du vet.
Har ni följt efter mig och kollat?
Ja, det här. Oj, 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 om jag kan vara den tjejen. Och sen sa de direkt efter så, ja, nej, men det här, vi vill träffa dig igen.
Ja.
Det var. Och sen så skrev de in en roll till mig.
Och var den stor?
Nej, alltså det var ju 2 tjejer i huvudrollen och jag var en av tjejernas kompis.
Ja. Vad heter den filmen?
Filmen Y.
Vilka tjejer var det som spelade dem? Är det några som man vet?
Nej, det tror jag inte.
Nej. Men sen så, efter gymnasiet, vad gjorde du då?
Efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm.
Men hade du så här, jag ska bli skådis? Jag ska bli,
ja, så var jag. Väldigt tidigt.
Ja. Vadå, du flyttade upp till Stockholm bara utan att känna någon här?
Jag kände lite folk så. Alltså jag kände Cissi Fors och jag kände Björn Gustafsson.
Ja.
Och
hur kände ni varann?
Vi kände varandra för att vi gjorde en tv-produktion ihop där vi var en ensemble som gjorde olika trams.
Var det Ballar av stål?
Nej, utan det var en... Vad fan hette den? Den heter Hus i helvete.
Men det är också vadå? Du fick såna jobb när du gick på gymnasiet.
Ja, men jag gick ju massa på provfilm. Jag gick på gymnasiet och sen så åkte jag till Stockholm och Göteborg och provfilmade jättemycket.
Jaha.
Och vissa roller fick jag och vissa roller fick jag inte.
Det är verkligen känns, och alltså det märks att det också är 6 år mellan oss. Alltså, när du började mejla det, jag bara, alltså, fanns det ens mejl på min tid? Det fanns det ju. Men jag skaffade min mejl 98.
Nej, men och det var ju, alltså men det finns ju sådana annonssidor.
Mm.
Så att det är ju, och då skickar man in sitt, och liksom vill de ha, det är ju fortfarande så det går till. Det är bara att nu har man ju ett jättestort urval på ett annat sätt.
Mm.
Men ibland så gick jag igenom det liksom alla de där, och så hamnade i en sån där någons, och så ringde de upp och så fick jag komma på provfilmning.
Men så du blev liksom ett namn så när du var så ung?
Nej, nej, jag var inte ett namn då, absolut inte. Nej, men jag var inte ett namn. Jag gick på provfilmningar och fick ibland roller.
Men hur togs det emot av dina typ så klasskompisar i Lund? Tyckte de att du var lite... Oh, hon är sån, hon ska bli skådis, hon vill bli känd.
Nej, de var skitgulliga och stöttande och jättefina. Och de var så jättesnälla. Och, alltså för det var ju också så här, jag jobbade ju hårt.
Ja.
Jag gjorde också, spelade skitmycket teater på fritiden. Jag var med i en massa vuxengrupper. Alltså jag tog det seriöst. Ja. Jag var liksom jätteambitiös. Det var inte bara så här, du vet, att det liksom, jag halkade in på ett bananskal. Jag jobbade svinhårt. Jag liksom var duktig på provfilmningarna.
Ja, uppenbarligen.
Ja, men och sen också så lärde mig ju... Alltså för jag var med i jättemycket gratis grejer. Det finns ju massa filmskolor i Stockholm. Det finns ju en i Ystad, va? Och sen i...
Alltså det är massa film?
Filmskolor, sån här liksom folk som vill göra film. Ja. Alltså för regissörer och sånt där. Ja, ja. Så att, och alla de produktionerna. Jag var med i så många såna. Jag var med i säkert 12 filmer bara på ett år.
Dök upp lite här var.
Ja, som var sådana skolungdomsfilmer, du vet, där jag var med och spelade en roll. Så jag lärde mig också genom det.
Ja,
alltså precis, bara vara med gratis
skitmycket. Det är väldigt, alltså klart att det är ju att stå framför kameran, men det är också allt det bakom. Att typ få jobba med så här vuxna människor som har jobbat länge. Det är ju så lärorikt.
Verkligen, och hade jag inte gjort det så hade jag nog inte varit så duktig som jag var sen på själva de riktiga betalda jobben.
Ja.
Men det är ju liksom inte det, när ungdomar hör av sig till mig och bara så här, hur gjorde du? Så vill de inte höra det. Jag gjorde allt det här jävla jobbet.
Nej, de vill bli bakom. Influencers liksom.
Precis. Mm. Och vissa, för vissa kan lyckas de så också.
Mm.
Alltså att det går att göra karriär på det sättet också. Att
ja, men jag tror också att många tjejer tror liksom på den så genvägen. Att man typ så, man kan vara en snygg tjej och så går det bra. För det är ju typ så också samhället typ säger. Alltså är du snygg så kommer det gå bra för dig.
Mm.
Men så visar man liksom inte baksidorna.
Nej, men och just den där så här, jobba svinhårt. Alltså jag har ju spelat in så mycket gratis grejer. Det är innan jag gjorde mitt första betalda jobb annars.
Nej, men snälla, kvinnor i kulturen.
Ja,
vi,
precis.
Ja.
Nej, men så jag, efter gymnasiet flyttade jag till Stockholm och hade 7000 på kontot. Så jag visste att det räckte till 3 hyror. Och räknade kallt med att jag skulle få något alltså extra jobb. Inte så skådisjobb, utan något jobb någonstans. Och jag flyttade ju med Matilda Berggren. Och vi gick ju i samma klass på Spiken, teaterlinjen. Så vi flyttade ihop. Hon har alltså inte jobbat innan vi flyttade dit. Jag har jobbat sen jag var 13.
Yeah.
Jag har jobbat som trädgårdsmästare. Jag har jobbat i restaurang. Jag har jobbat med städ. Jag har jobbat som clown. Alltså jag har jobbat massa som är så vitt arbete. Det står i mitt. Jag hade jobbat på ICA i flera år. Jag hade suttit i kassan. Alltså du vet, jag hade jobb i mitt CV. Jag sökte så många jobb. Men jag fick inte ett enda svar.
Mm.
Hon fick jobb direkt på ett så skitfancy café i Stockholm. I Kungsträdgården. Och ja, men det är för att jag hade ett blattenamn. För då var jag inte ett namn. Nu om jag söker ett jobb så är det ju liksom betydande något
vill,
annat.
Vill du jobba på på det här kaféet? Mm. Det får du absolut göra.
Precis, men så var det inte då.
Nej.
Så att det var bara en sån, fan vad hemskt. Alltså det var så taskigt också för jag verkligen hade jobbat. Jag hade så här, och jag sökte alla jobb. Jag fick inget svar. Jag fick inte svar från McDonald's. Jag fick inte, alltså du vet, det var liksom... så det var väldigt bittert. Men då kom en provfilmning. Typ efter jag hade bott där i 3 veckor som jag fick.
Vad var det då?
Det var Rai med Sissi Foss.
Ja.
Och det var så roligt för Sissi fick ju också det jobbet. Vi kände ju varandra.
Fan vad gött.
Så det var gött.
Men vad är det, om du kollar tillbaka på dina så här film- och tv-produktioner, vad känner du så bara, det där var så jävla bra gjort av mig och det där representerar verkligen mig?
Alltså det jag är mest stolt över, för jag var så ung då ändå, det är Almost Like Boys som jag gjorde för Riksteatern. Som var en genusföreställning om... Där jag gjorde parodi på ett heteropar. Och skrev allting själv. Och där Sissi och jag spelade då ett heteropar som var ute på sexundervisning. Alltså sexualundervisning och höll i det. Och den är... Alltså det, jag har fortfarande kvar manuset. Alltså det är så jävla smart och roligt.
Yeah.
Jag blir så här, skrev jag detta själv?
Ja, men jag är inte förvånad.
Ja, men jag blir så här, vad fan... Ja, men liksom 18.
Ja, det är sjukt. Och vem regisserar det?
Det gjorde ju, ja, Jens Sjögren var regissör.
Otroligt!
Otroligt.
Jens Sjögren.
Ja.
Gullig.
Så gullig och så rolig. Så ja, väldigt rolig. Alltså,
och alltid en uppsyn där han ser liksom förvånad ut. Eller tagen på sängen.
Ja.
Nej, han är så jävla gullig.
Han är så gullig. Nej, men det var, det där är jag väldigt stolt över.
Ja. Men vad tänker du nu, förutom att du ska spela Arboga-kvinnan? Vad känner du att så här... Åh, jag vill göra detta, jag vill göra
detta. Jag vill regissera. Alltså, ja. Jag, det är mitt, det är bara... Det, måste, det är liksom det, det har jag velat göra i flera, flera år.
Mm.
Och få så mycket nej.
Mm. Men då kan du väl bara bestämma någonting själv? Som alla tjejer måste göra?
Ja, men det funkar inte riktigt så. För du måste ändå ha liksom ett produktionsbolag och en kanal som säger... Och liksom... SVT säger nej hela tiden till mig som regissör. Jag vet inte varför. Och jag vet inte heller exakt vilka det är eller vem det är. Men de har sagt nej väldigt många gånger. Nu ska jag regissera en grej. Jag kan inte säga exakt vad det är, bla bla bla. Men jag längtar så mycket efter till att det blir offentligt.
Oh, när ska det bli offentligt då?
Jag vet inte riktigt. Vi håller fortfarande på med så här exakt när vi kan spela in och sånt på grund av
situationen.
Covid och så. Men... det ska bli så jäkla kul. Och du vet, också få sitta där då och välja skådisar och bara så, åh, det är så roligt.
Ja. Mm. Är det serie eller film?
Det är en serie.
Ja.
Mm. Ja, men efter den här grejen, då har jag liksom gjort första. Då är det ändå så här, okej. Okay. Men då tror jag att det blir lättare. Men det är också så störigt hur man ser hur så här manliga kollegor till mig som har hållit på.
Alltså...
Ja, som får gå in och regissera direkt och sånt. Det är jättestörigt.
Men jag menar, du har ju sån jävla bredd.
Men också när jag har hållit på, som jag säger, jag har liksom hållit på sedan jag var 16.
Ja.
Och jag är 33 nu i år. Det är dags för mig att få ta det steget. Jag har också så här, det är inte bara att jag har varit skådespelare, jag har producerat egna saker. Jag har alltid skrivit egna grejer. Det här är liksom det här är mitt karriärsteg som jag längtar efter att ta. Jag vill inte gå på fler provfilmningar och så här, okej, ska jag vara lite mer arg, sa du? Mm. Okej, jag kommer in igen. Alltså, jag vill liksom göra, och det är också så här, du kan bara påverka så pass mycket när du ska säga repliker. Men här kan jag ju verkligen...
Varför vill du bli regissör då? Eller varför
för här kan jag påverka, hela produktionen. Här får jag ju bestämma hur de ska se ut, liksom till viss del så. Men, och hur det ska vara, alltså... Det är en helt annan grej. Det
blir alltså, menar du att det blir som en, så här, en politisk alltså, contribute? Att man kan liksom
påverka? Ja, men så här, man kan snacka om så här, gud vad det behövs mångfald. Så kan man sitta och säga hela tiden, men du går inte att göra så jävla mycket. Du kommer ändå alltid vara alibit. Mm. Men när du får göra en grej själv, då kan du göra någonting åt mångfalden.
Nu känns det som att det håller på att hända så jävla mycket i filmsverige.
Mm.
Att John och Bahar och Fanna har skrivit en filmmanus.
Mm.
Alltså, och det känns som att de är så här, den generationen, de är så alltså, vem är våra hetaste skådespelare? Ja, men det är typ Nanna Blondell, Gisem, Evin, alltså du vet.
Mm.
Jag känner bara att jag kan luta mig tillbaka och bara, fan vad gött, nu tar de typ
över. Ja, det är så gött.
Ja.
Det är så
och att liksom Tommy och Annika, fortsätt skriva era brev. Vet du, jag har också fått från Annika ett julkort. Ett julkort adresserat till mig. Och men liksom inte frimärkat, har typ varit i min port och lagt på det i min sån brevlåda.
Jaha, det är inte... Oj!
Nej, alltså det är en gammal kvinna som har skrivit det. Vänligen, det var när du var med på spåret. Ha långarm att nästa gång du är med i tv. Det ser inte fint ut. Alltså kan ha varit så att hon typ skrev under med sitt namn, för att hon var ju inte rädd för någonting, typ Elsa eller.
Ja, men alltså då hon vet vad du, alltså hon bor i Stockholm, hon har liksom lämnat det själv.
Ja, eller så var det så att hon inte hade liksom frimärke och att det kom fram ändå. Vänligen, alltså sån snirklig typ på sånt litet fint julkort. Vänligen ha långarm att hon suttit där.
Så jävla taskigt.
Men också bara, men sök nya intressen, Inga.
Mm.
Elsa, Inga, Tommy och Annika. Alltså det är fan, hela den här grejen som fortfarande lever kvar, alltså mer aktuellt än någonsin, att så här, att det är så men att det är så självklart att kommentera kvinnors utseende och kroppar.
Mm.
Att man bara är så ett stycke kött. 2,7 kilo. 5 i ditt fall. Kött.
Mm.
Som bara ska dissekeras liksom.
Ja, herregud.
Nej, men alltså det är så ofta jag bara, nej men nu slutar jag. Sen 2 minuter senare, man bara, nej men man kan ju inte sluta. Men nu slutar jag vara feminist. Och alltså, jag orkar inte, det verkar så skönt att inte vara det.
Mm.
Det verkar vara så skönt att vara typ så, älska killar förbehållningslöst och bara tycka att killar, va? Jag träffade en tjej häromdagen. Hon bara, är du allergisk med någonting? Jag bara, killar. Hon bara, du vet, hon fick typ framfall, visste inte vad hon skulle säga. Jag bara, nej alltså jag skojar, jag är ju inte, man kan ju inte vara allergisk mot killar. Hon bara, nej jag är, alltså jag är ju tillsammans med en kille. Jag bara, ja, alltså skitmånga är det i hjärtat. Jag bara, men de är ju inte bäst om man säger så. Hon bara, alltså hon var helt så, alltså helt så oförstånd om att vad jag pratar om, den jargongen lever ju alla med, om att killar är sämst. Och hon bara, alltså jag är tillsammans med en kille.
Ja, vad gulligt.
Ja, ja, okej, okay, ja, jag bara, ja. Alltså jag skämtar, jag är inte allergisk mot killar. Hon bara, nej.
Men man kan faktiskt vara allergisk fysiskt mot killar. Jo. Alltså jag har en kompis som innan hon kom ut, för gud ska veta att det kan vara jävligt svårt ja. Att komma ut. Så låg hon då med lite killar så. Och alltså hon fick fysiska, alltså av sperman så blev hon... Alltså hon fick ja. Så här hud...
Rash.
Ja, rash ja. Liksom. Och fick så svidigt och jätteont och så. Så att hon var ju... Hon var allergisk mot killar.
Ja, och sen måste...
Och hennes kropp bara så här, ja, jag vill inte. Jag vill inte, vi vill ju inte detta!
Ja, sjukt. Jag måste bara tillägga, vissa tjejer har också sperma, om vi ska vara inkluderande.
Ja, absolut.
Men... vad sjukt. Men det är ju många också straighta tjejer som blir lite...
Det ja, kul gud, med sperma, alltså det är ju så många straighta tjejer också som ligger fast de inte vill och då ja. Får de ont.
Ja, såklart. Och också sperman är ju inte...
Nyttig, som vissa säger.
Nej.
Nej, men det där är också en sjuk grej som man fick höra när man var alltså ändå för liten för att höra det. Att det var liksom nyttigt att ha i håret och på huden och sånt. Alltså det är ju bara för att så här, killar ska kunna... komma en i ansiktet och sånt eller så här. Men och det alltså jag tycker så här, kan man inte bara motivera det med så här, jag tycker det är härligt att ja. Komma i ansiktet. Alltså det räcker gott så. Så man måste inte liksom
göra det,
nej,
en
det är för din skull. Alltså detta är då bra för dig.
Ja.
Du vet.
För om du sparar det och liksom lägger det som sådana så försvinner påsarna
under. Ja, men det finns
ögonen.
Till och med, det här måste ju du veta, att det finns någon sån hudkräm som har sperma, riktig sperma i.
Det kan jag berätta för dig nu, att jag vet inte det. Det är det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det är
det
värre
är
än placenta och typ snigelslem.
Ja.
Vadå, vem är det som har...
Det är en... Nej, men det finns en hudkräm som har lite sperma i. Det är på riktigt. Ja, men det är sjukt.
Det hade kunnat vara han... vad heter han? Brown Bunny-skådisen.
Vet inte.
Jo, han är en sån riktig alltså legendarisk. Många, han är lite bad boy, typ... väldigt sexig. Han som blev avsugen av Chloe Sevigny. Vincent fucking Gallo har en hemsida, för han är ju konstnär såklart, där han säljer olika grejer.
Mm.
Det börjar liksom med typ så, jag säljer den här hatten som jag har använt. Jag hade kanske något psykfall, bara fan vad fint, den här vill jag ha. Och jag säljer den här t-shirtar.
Nej.
Sen klickar man vidare. Man kan då ha... Alltså man kan liksom köpa honom som en prostitutionstjänst. Att man är med honom ett dygn. Det är bara tjejer då såklart. För han är ju absolut inte bög. Och det är också bara smala tjejer. Och alltså snygga tjejer. Sen, och det kostar då några 100 000. Sen, den sista och dyraste tjänsten är som kostar $1 million. Det är att man kan få köpa hans sperma. Så att han kan bli donator.
Jävla svin.
Ja, jag vet inte varför det här kom upp i min dyrbara hjärna, men det gjorde det. Och vi kommer avsluta med det, Nor. Jag vill att du bär med dig detta.
Mm.
Med det säger jag tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack, äntligen fick jag vara med
ja.
I din podd.
Så mysigt. Man ja. Måste, det är det som jag säger, man måste suga på karameller.
Ja.
Alltså man kan inte bara basta ut alla såna direkt.
Nej, jag fattar det. Men det, jag har längtat efter att du ska fråga mig.
Är det sant?
Mm.
Gud, jag blir varm av det.
Mm, nej, men så är det.
Och så brukar jag avsluta så här, jag heter Kakan Hermansson.
Och jag heter Nor El Refai.
Ja, och det här är ju Under huden som du har lyssnat på.
Du har lyssnat på Under huden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.